Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
God morgon, Elin.
Morgon, morgon.
Välkomna till krönikörerna.
Ja, varmt välkomna.
Hur mår du?
Nej, det är faktiskt ingen jättebra dag idag. Mm. Jag har sovit skitdåligt. Min son har vattkoppor. Mm. Jag har PMS. Ja, jag kan göra den här listan jättelång, men jag tror att du vill inte.
Don't wanna know. Ja. Ja, men om jag har 5-10 sekunders knäll då, min älskade lilla hund Bob väckte oss 5 i morse. De ligger yla under sängen. Han lägger sig liksom, drar sig undan för att dö när det hänt något.
Oj då.
Men han dog inte. Så att, här är jag.
Vem är det som går upp då av dig och din fru?
Min fru var det i morse. Ganska ofta är det hon. Ja, men jag vaknade i alla fall.
Det var synd om dig, för du vaknade.
Ja, det var synd om mig. Nytt avsnitt av Krönikörerna, lite kort. Vad är premissen?
Den är busenkel. Vi pitchar 2 jättespännande spaningar och den andra som har fått lyssna väljer den roligaste / smartaste.
Vi är liksom redaktörer till varandra.
Exakt, sen är det bara att köra.
Jag får börja då. Jag ska bara påminna om att ni ska prenumerera på podden om ni tycker att den är kul. All right. 2 stycken försvar kan man säga att jag har idag. Välja mellan. Första är ett försvar för den sociala klättraren som är en bespottad typ.
Ja, man vill liksom säga usch när man hör ordet.
Ja, det vill man göra. Ja. Men jag vill peka på att socialt klättrande är helt naturligt och att det är Guds sätt att jämna ut spelplanen mellan människor.
Är du själv en social klättrare?
Jag håller på att bli. Det är det som det ska handla om.
Okej. Okay. Mm.
Nummer 2 är ett försvar för den manliga fåfängan. Det är inte bara dumt, det är inte bara Paradise Hotel-deltagare som pysslar med det här, utan det är många och det kan faktiskt rädda ditt liv.
Och det är så osexigt med manlig fåfänga, så att vi kör på nummer 1!
Nummer 1. Jag har alltid haft problem med sociala klättrare. Det började tidigt i livet. Jag hade den blandade glädjen att växa upp på Östermalm ungefär samtidigt som kungabarnen växte upp. I alla fall samtidigt som Victoria, hon är något år yngre. Sådär. Och det var så jävla många föräldrar som kämpade med näbbar och klor för att just deras ungar skulle få komma nära henne. Bästa guldmedaljen var ju såklart att hamna i samma plugg och i samma klass. Mm. Lyckades man inte med det så fanns det seglarläger, konfaläger, danskurser, scouterna, you name it, lite vad som helst egentligen.
Usch, det är så läskigt.
Ja. Jag har en bekant som var lärare i hennes skola och han har berättat för mig att det förekom rena bestickningsförsök bland föräldrar för att man skulle få in barnen. Alltså, de var villiga att pröjsa sig in.
Men jag har en bekant vars pappa skänkte massor med datorer till den här skolan så hon fick en fin plats i samma klass.
Ja, mm. Se där.
Stil,
det funkar då alltså.
Ja,
undrar om det är preskriberat, det här brottet. Det är ju ändå bestickning. Det där skrev jag uppsats om på juristlinjen, mutbrott. Ja, men om det inte var kungafamiljen så fanns det andra fina familjer som föräldrarna gärna ville att ungarna skulle liksom frottera sig med. Typ Wallenbergs, Bonniers, Philipsson. Och det här svassandet blev ju ofta jävligt flagrant. Och jag tyckte det var motbjudande. Och jag tror att det handlar om att jag är mer präglad av min morsa än jag någonsin velat erkänna. Hon är liksom en motvallstant och alltid varit. Och hon växte upp på Strandvägen i Stockholm med en pappa som var börs-vd och landshövding.
Vad sjukt, min mamma växte också upp på Strandvägen.
Ja,
det är lite konstigt.
Ja, det är lika. Min mamma revolterade såklart mot det här och blev kommunist. Skulle alltid hålla på att bråka med kapitalismen, överklassen.
Och jag känner att jag älskar din mamma lite.
Ja, hon är härlig.
Det är underbart.
Det är hon. Ja, men jag har nog fått en släng av det där, tror jag också. Men tillbaka till den sociala klättraren. I vuxen ålder så har jag ett par gånger råkat ut för folk som använt mig som ett trappsteg mot statushimlen. Folk som jag trodde var mina polare, men som när jag sen inte hade så mycket mer att ge, helt enkelt, slutade ringa. Ghostade mig, kan man säga.
Vad tror du att de ville, så att säga?
De ville studsa på
vad mig. Ville de nå?
Nej, men jag tror att jag hade någonting att erbjuda socialt och karriärmässigt under en period. Och sen hade jag inte det längre.
Okej. Okay. Då
gled de in i skuggorna och slutade. De ghostade mig. Och vissa av de här typerna var rätt roliga, som socialt ambitiösa personer kan vara ibland.
Supersociala.
Ja, och kul. Så det var rätt trist när de försvann. Och framförallt blev jag ju sårad och lite bitter. Det är deppigt att känna att man inte betyder mer och att man inte har något mer att erbjuda på den här statusstegen. Lite senare, längre fram, fick jag en son. Han skulle ju sätta sin skola, och en av de stora prövningarna för en Östermalmsförälder är ju det här med liksom skolvalet. Är du riktigt ambitiös socialt så ska du ju absolut ha in ungarna i en privatskola direkt efter att de är utkryssade för att liksom komma långt fram i antagningsköerna. Funkar inte det så vrider de och vänder på varenda kontakt för att få förtur. Funkar inte det så kan man donera datorer, som du sa, eller kanske någon basketplan.
Men det sitter ju ett gäng alltså i finka för det här. Kommer du ihåg den här stora skandalen som var för några år sedan bland liksom eliten i USA? Det var ju 50 personer.
Felicity Huffman, va?
Ja, Felicity Huffman från Desperate Housewives och hon Lori från Huset Fullt. De hade alltså köpt in platser för sina ungar på Yale och Stanford. Och de hade använt en sån här spindel i nätet som hette William Ricksinger, och hans bolag The Key hjälpte till då med så här fejkade antagningsprov. Och
det var en öppen affärsidé liksom.
Ja, inte så öppen kanske. Och det var också påhittade prestationer för att fixa idrottsstipendier. Fick man pröjsa typ en mille för att få in ungen som hade sovit under hela skoltiden. Och det här är så intressant, för då var det någon källa, jag läste om det, som sa så här: ja, men vi funderade på, ska vi investera 1 miljon i en, liksom, i en Picasso på väggen, eller ska vi betala 1 miljon för att ungen ska komma in på finskolan? Vad ger oss högst liksom socialt value, kapital? Ja. Och så hade de landat på nummer 2.
Ja, det är ju ungen såklart.
Skrämmande.
Ja. Nej, men, och det här med liksom valet av skola, det blev en konflikt här mellan mig och min fru. Hon var väl för privatskola och jag ville att han skulle till en kommunal skola. Och hennes argument var ju att privatskolor erbjuder bättre akademiska möjligheter.
Men gör de verkligen det?
Fan vet jag.
Jag tror inte
möjligen.
Det.
Jag vet inte, de betalar ju högre löner till lärarna.
Nej,
oklart.
Jag tror faktiskt att det är inte riktigt det som... inte på alla privatskolor.
Mitt argument var att livets skola är viktigare och att den privata skolvärlden är alldeles för skyddad och homogen.
Jag håller med dig.
Och dessutom så vill jag ju absolut inte framstå som en social klättrare, för att det är så jävla töntigt.
Ja, det är sjukt töntigt och så jag-svagt liksom.
Ja, Vid något tillfälle sa jag till och med, i den här familjen är vi meritokrater.
Just det, men du kanske måste förklara det svåra ordet som du slänger dig med.
Meritokrater?
Ja, jag vet, men jag tänker...
Ja, men det handlar ju om att man ska ta sig vidare på sina egna färdigheter och kunskaper. Meriter. Ingenting annat. Mm. Meriter och ingenting annat.
Mm.
Men jag tror också att det var den gången, det är ju lite högfärdigt att stå och säga sådär.
Ja, lite
jag blir det ibland. Och jag tror att det var den gången min fru tröttnade på mig och sa att det är så jävla lätt för dig att klanka ner på sociala klättrar. Du är uppvuxen mitt i allt det här. Du känner en massa folk på maktpositionen bara för att du gick i plugget med dem.
Mm.
Du har inte behövt anstränga ett skit socialt.
Mm.
Plus, och här kom den hårda smällen, din karriär, vad hade du fått för jobb i mediebranschen om inte din pappa hade lotsat in dig?
Ouch.
Det är hårt.
Och stämmer det? Alltså, har du fått några jobb
ja.
Via farsan?
Ja.
Nej.
Alltså, jag tror att han ordnade mina fem första jobb
åtminstone.
Sen, ja, absolut.
Men, så det fanns ingen som... Alltså, vad...
Nej, men jag började jobba på Sveriges Radio, på Radiosporten, så fick jag något till jobb på radion, så fick jag jobb på TV4, så det var ingen som...
Men var du kastade bort allt det där, vad hände med den radiokarriären? Eller, nej.
Jag sitter ju här.
Ja, okej, okay, just
det. Nej, men det var ingen... Det var ingen som helst meritokrati. Ingen
nej, det var ren nepotism.
Ren nepotism. Nej, men du har ju träffat min fru, hon är ju klok.
Helt underbar, jag älskar din fru.
Ja. Nej, men så hon hade ju såklart helt rätt i det där. Jag har ju varit en hycklare kring det här.
Ja, det är ju dubbelt, du har rätt i.
Och det där samtalet vi hade blev ett litet uppvaknande. För man vill inte vara en hycklare, det är ju jävla otrevligt. Så sen dess har jag sakta men säkert börjat ändra min åsikt om sociala klättrare. Försökt sluta se ner på folk med sociala ambitioner. Jag vill liksom avstigmatisera med sociala klättrandet helt och hållet. Meritokratin är ju begränsad. Om man frågar dig då, apropå hur jag fick mina första jobb.
Ja.
Säg att du har två sökande till positionen som en sommarvikarie på Klintberg Nylén.
Mm.
En är en okänd människa, den andra är dottern till en kompis. Båda lika kvalificerade. Vem får jobbet?
Alltså jag tycker dottern till en kompis låter jättejobbigt. Alltså skulle någonting hända så finns det ju chans att det skiter sig mellan mig och kompisen. Så att, nej, jag tar nog den andra då.
Ja, okej. Okay. Ja, men då är du ju en fin människa och ganska ovanligt. För att jag tror att 95% går på...
Kompisen?
Ja, definitivt.
Ah, okay.
Ah, förlåt, jag avbröt dig.
Men alltså hela den här diskussionen om som socialt klättreri har fått mig att tänka på den här gamle fransosen Bourdieu som man läste väldigt mycket om på kulturvetarlinjen.
Ah,
och han pratade ju om att, liksom, att man kan dela in kapital i tre olika genrer. Ekonomiskt kapital, socialt kapital.
Mm.
Alltså ekonomiskt är ju deg, pengar.
Mm.
Och socialt är ju familj, nätverk, vänner. Det som du mest pratar om idag.
Mm.
Och sen då kulturellt kapital.
Kulturellt.
Mm. Fint språk, koll på finkultur och sådär.
Mm.
Vad har du mest av de här? Vad har du minst av?
Socialt kapital, 7 av 10, kanske 8 till och med. Kulturellt, 4.
Nej, nu är du lite hård mot dig själv.
5 av 10. Ekonomiskt, 2,5, 3. Du då?
Oh, okej. Okay. Socialt kapital. Ja, men jag tycker ändå att jag... känner mycket folk och sådär. Kanske 8.
Mm.
Kulturellt. Alltså det beror ju helt på vem man jämför sig med.
Ja, det är så alltid.
5. Ekonomiskt. 6.
Skulle din kulturfamilj ge dig 5 av 10 också? På den här kultur...
De skulle nog sätta högre kanske.
Skulle de?
Ja.
Ah, ja.
Ja.
Så det är ingen som retar dig för att du liksom gör content medan de gör fin kultur?
Ja, nej, det är det faktiskt inte. Jag tror att de är ganska... stolt över mig.
Ja, det är fint.
Mm.
Ja, men tillbaka till det här med klättrandet då. Vi vet att även om du inte ger jobbet till din kompisdotter så gör de flesta det. Det är mer ekonomiskt ojämställt än någonsin.
Ja.
Man skulle kunna säga att det sociala klättrandet är ett sätt att jämna ut spelplanen lite grann. Göra livet lite mer rättvist.
Mm.
Och i grunden så handlar det ju ganska mycket om folks drömmar. Vad man ska klättra vidare någonstans. Och det tycker inte jag man ska pissa på hur som helst.
Jo, men det här att man använder en människa som språngbräda.
Nej,
och sen
sympatiskt.
Är man förbrukad på något sätt när
men
man har fått
det är
ut.
Inget nytt om man ska leka antropologer. Så det sociala klättrandet, det har ju människor hållit på med alltid. Till och med när vi liksom inte riktigt hade klättrat ner från träden. Om du inte var alfahanne eller alfahona, hade vassa tänder eller var riktigt bra på att jaga, så var det ju bästa sättet att överleva att bli polare med dem. Alltså du kunde rädda ditt liv genom social begåvning.
Vi pratar om evolutionen helt enkelt.
Ja, visst. Nu när jag liksom håller på att byta fot här så har jag funderat på om den här motviljan jag har mot socialt klättrande har begränsat mig lite grann.
Mm. Så du ska börja socialt klättra när du närmar dig 50-årsåldern? Är inte det lite krisvarning på det?
Nej, men jag vet inte. jag vet inte. Låt mig ge ett exempel då, som du kommer att avsky.
Okay.
Ta dig och mig. Vi är konkurrenter men kompisar. Men kompisar mest. Men ändå konkurrenter. Mm. Och vi har varsin contentbyrå. Och det mörka är ju att din är dubbelt så stor som min och gör dubbelt så mycket vinst. Och jag ser ingen annan förklaring än att du måste ju varit på så jävla mycket cocktails och luncher och pussats och gossat och hållit på med maktfolk. Eller hur?
Nej, du är så fel. Jag minglar väldigt, väldigt lite i jobbet. Och alltså, anledningen till att vi går bättre är för att vi jobbar hårdare, tar bättre betalt och kanske är lite vassare än vad ni är.
Ja, tråkigt ton. Nej, men så här, jag har ju tänkt att jag ska ta tag i det här nu. Liksom. Ja. Jag kan inte hålla på och tjura. Utan jag ska få ordning på mina strategiska relationer. Jag har grävt lite, tänkt lite, gjort lite guidelines för hur jag ska komma igång.
Och lathunden till sociala
himlen. Ja, men det är hela, alltid lathunden, så är det för en gammal redaktör. Mm. Och du får gärna rätta mig om jag tänker fel, för du verkar ju duktig på det här med...
Mm, och lite stingslig idag också. Så att,
ja. Ja, just det, du varnade för det i början.
Ja, jag gjorde det.
Uff. Ja, men nummer ett då, en riktigt vass social klättrare får ju aldrig känna som att han eller hon är en social klättrare. Det måste ju ske subtilt och snyggt och slukt och långsiktigt. Hur hårt man än kämpar för att vara lite finare så ska det kännas naturligt.
Absolut. Effortless liksom.
Effortless, det är ett fint ord. Vad fan är det på svenska? Utan ansträngning, ansträngningslös. Mm. Svenskan är kass jämfört med engelskan. Ja, men nummer två, man ska smickra folk. Ja, men det här är ju det mest slående när man träffar folk som verkligen lyckas jobba sig in i olika kretsar. De kommer med komplimanger alltid. Vad smal du ser ut, har du tränat mycket, det där du gjorde var så himla bra.
Jag är jättesvårt för det. Jag är dålig på att ge komplimanger. Jag borde bli bättre. För det är ju underbart med människor som ger komplimanger.
Ja,
jag vill vara en sån här varm, fin person som ser. Men jag är rädd för att uppfattas som en...
bruntunga.
Ja, precis.
Jag vet. Men om man är lite mindre cynisk då och slutar sig andra som liksom lispar, så kan man ju se att det finns någon godhet i det där.
Absolut.
Man säger något snällt för att göra någon glad. Och sådär, oavsett om det är sant eller inte, att man är jättefräsch, så är det ju helt okej med vita lögner som ett socialt smörjmedel.
Mm.
Så är det ju. Så jag på den också.
Ja.
Sen är det ju så här, få ut mer av de här olika jävla jobbeventen man går på än en baksmälla. De flesta är ju cocktails med fri bar.
Mm. Och, du ska ju ha en karta liksom. Du ska slussa det runt.
Jag vet. Nej, men att socialisera med folk är ju jobb. Jobbrelaterade evenemang är ju jobb. Även de med fribar ska betraktas som jobb och inte något annat. Det här har jag ju aldrig tänkt på innan. Men man ska jobba sig runt bland gästerna helt enkelt.
Ja, men du och jag, vi blev ju bjudna på en ganska viktig middag för kanske en eventuellt potentiell kund.
Ja.
Då gick ju jag på den middagen.
Det här varpå är ju min
sa,
poäng.
Det är fotbollsmatch på tv ikväll. Alltså man bara, hur jävla ja, dum får man vara?
Ja, men det är ju det här jag menar. Du säger emot. Det är så här
ja, men jag säger,
du
jag bor inte liksom, kindpussas på otaliga mingel.
Du har duttat runt medan jag har letat hemma
och
kvar fotboll.
Det finns vissa viktiga saker man inte får missa.
Jag vet, men ja. Det är ju det här lite som är min poäng. Och så kläderna är lite intressant. Helst ska man ju smälta in i klädkoden. Jag läste något från Andy Warhol som var ju en otroligt skicklig socialklättrare. Tog sig från Pittsburgh till Manhattans party lite. Warhol sa, better to be overdressed than underdressed. People will assume you're coming or going to something better.
Mm. Mm.
Och en annan grej han sa var att stanna inte för länge. Det verkar som du inte har något bättre för dig.
Mm, klokt.
Alltså det är ju strategiskt och lömskt, men det funkade ju bra för honom. Och slutligen då, det måste bli offer.
Oj då.
Det här är ju hårt.
Gud, precis så ser jag dig gå runt nu på stan i smoking typ och bara helt flyktig
med
något vilt i blicken.
Bara jaga efter folk som är högre upp. Det måste bli offer. Någon måste puffas ut för att göra plats för den nya strategiska vänskapen. Det här är ju
vem ryker?
Allt annat än vackert. Men samtidigt har du kanske massa ambitioner. Kanske är oundvikligt, vad vet jag. Folk lider ju så här hela tiden. Man kan älska en gammal barndomsvän, men man kanske inte har lika mycket gemensamt längre. Och då är det dags. Putt.
Jaha, hej då.
Nej, men man kanske inte har lika mycket gemensamt längre. Så vad gör man? Jo, som folk gjorde mot mig, ghostar. Man glider in i skuggorna, skyller på upptaget man är, gör sig svåranträffbar. Konfronteras man med det här fula beteendet så förnekar man såklart ända in i döden.
Jag vill tipsa om en film faktiskt för dig.
Gör det.
Alltså har du sett, det här är ju lite nepotism då, men har du sett Ebbe the Movie som min syrra gjorde?
Ebbe Carlsson? Nej.
Hon gjorde det med Jean Magnusson.
Pushar, du som inte håller på med sånt där, pushar för din syster.
Alltså jag kommer ut som så jävla hycklare efter det här programmet. Men ja. Okej. Ja, men alltså Ebbe Carlsson var ju den här förläggaren på 80-talet som näslade sig in i politikens toppskikt och blev bästis med Palme. Och sen efter mordet då ledde han ju en egen privatspaning. Mm. Det här är ju en av våra främsta sociala klättrare. Jag tänkte watch and learn.
Ja, bra tips. Kul att du tipsar om. Finns det någon kungadokumentär eller någonstans som du vill?
Inte än.
Tack för mig.
Min första spaning handlar om förtäckta kontaktannonser i sociala medier. Alltså en kille jag känner, alltså en kille i mitt flöde, han postar varje dag, så några veckor tillbaka, hur han kallbadar. Och ja, han är väldigt vältränad, har väldigt lite underhudsfett och är väldigt singel. Mm. Vad tror du syftet med de här bilderna egentligen är?
Knulla.
Mm. Min andra spaning handlar om hur omodernt det verkar ha blivit att dricka alkohol. Om hur de coolaste människorna nu väljer att hoppa på rörelsen nyfiken nykter. Och det här trendar på sociala medier. Och så en liten vandring i min egen romantiserade alkoholresa genom livet.
Mm.
Vilken är du mest sugen på?
Ja, men de är bra. Men jag är ju sugen på att höra du vaknar upp i någon kvart i Örby med ett okända snubbar. Så att jag tar nummer två.
Så jävla låga tankar om mig.
Tvärtom.
Var ligger Örby? Okej, från cocktails till mocktails.
Förlåt?
Alltså man kan säga vad man vill om sociala medier, men det är en så jävla bra plats att ta tempen på olika fenomen som trendar.
Mm.
Och ett begrepp som dyker upp allt oftare nu, det är ju det här nyfiken nykter. Alltså från engelskans sober curious.
Skriver folk det? Nyfiken nykter?
Ja, ja, ja.
Nyfiken
gul, nyfiken hashtag nyfiken nykter.
Aha, okay.
Och det är alltså människor, om man ska se liksom en röd tråd, så är det människor i 30-årsåldern. Och de håller då berättar att de ska ut på en nykterhetsresa för att utforska hur livet kan se ut genom då nyktra ögon. Som nyfiken nykter så kan man dricka en drink, ett glas vin. Men det handlar om det här medvetna drickandet.
Ja, det är inte absolutister det här, utan nej, det bara, nej, de drar ner
nej.
På det.
Alltså man slutar slentriandricka.
Mm-hmm.
Och gemensamt för de här människorna är då att de utåt sett upplevs som jävligt så här creddiga och coola och verkar ha ett väldigt rikt socialt liv. Mm-hmm. Och de verkar heller inte ha vad man då traditionellt uppfattar som ett alkoholproblem. Utan de har helt enkelt bestämt sig för att de är bättre utan alkohol.
Så här ser det ut helt enkelt.
Ja, man vet, precis. Man, ja.
Man fattar.
Och ett sätt då att börja dricka mer medvetet, vad jag har förstått, för det finns en hel filosofi bakom det här, det är att man då slutar att dricka alkohol mellan 30-100 dagar.
Mm.
Och sen då när man ska återgå till livet, då börjar man med den här nya livsstilen då man verkligen...
Som är ett glas vin på någon gång i veckan.
Man funderar på varje glas vin, helt enkelt. Och det här...
Pratar man om enheter och sånt också, som man gör i...
Two units.
Ja,
ja men kanske.
Det är lite AA-stilen, inte
det? Ja, men det är väl lite det. Men alltså, jag började rota lite det här. Som är det här en trend? Och så... Vet du att alltså bland unga tonåringar i Sverige så har alkoholkonsumtionen minskat helt drastiskt. Det, alltså, det ligger på en helt historiskt låg nivå. Och det har minskat under hela 2000-talet enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Ja, det, och, men det är väl bra?
Jo, då tror man så här, men de har ju bytt ut det här mot droger eller någonting. Men
ja, det
nej,
klart.
Det har de inte.
Nätdroger.
Nej, de lever bara helt enkelt mycket mer hälsosamt än tidigare. Alltså personer mellan 17...
Ja, de knarkar inte mer heller.
Nej. Personer mellan 17 och 29 dricker 30% mindre 2021 än 2004.
Mm. Ja, det är ju otroligt.
Och tror du eller ej, men alltså nyfiken nykter har blivit ett vanligt begrepp i dejtingvärlden. Det finns ju en app i Storbritannien som heter Bumble, som är typ deras Tinder.
Mm.
Och där väljer en tredjedel att gå på helt torra dejter.
Mm-hmm.
Och två tredjedelar tror att man skapar mer hållbara relationer på det här sättet. Alltså,
det
jag,
låter ju knepigt.
Jag tycker det låter som en mardröm att gå på en dejt nykter. Alltså, vad känner du inför nyktra
nej,
dejter?
Jag har inte dejtat så mycket i mitt liv om jag ska vara ärlig, men på dem, nej, men det, här, det låter ju förfärligt. Det är ju en sån nervös och onaturlig situation. Du behöver ju ett, två, tre glas för att liksom runda, mjuka upp det.
Hela, ja, ja, jag kommer komma till det. Jag håller helt med dig. Alltså, i många storstäder idag så finns det ju så här hippa klubbar där det enda serveras örtteer och mocktails.
Mm.
Och en av USAs största bestsellers förra året var Quit Like a Woman och skriven av en tjej som heter Holly Whittaker, som på ett jättefyndigt och kul sätt skriver om vår ganska rubbade dryckeskultur och hur det gick till när hon slutade dricka. Och den här boken hade alltså sålts 265 000 exemplar innan den visades i serien And Just Like That.
Och nu är det 20 miljoner.
Ja, men så jävla galet.
Jag måste bara på den här innan. Jag läste för ett tag sedan om en att det öppnat en vegansk dansklubb i Björkhagen utanför Stockholm. Jag beror på dina...
Du åkte dit, förstår jag.
Han lockade med alkoholfritt smoothie-mingel för att man skulle slippa bakfylla och att eventuellt göra någonting man ångrar efteråt. Kände du...
Suget.
Kände du suget? Pirret. Pirret till.
Inte det minsta.
Nej.
Men det är bara som att konstatera att det är inte coolt längre att dricka. Alltså inte på samma sätt som vi tyckte det var coolt att dricka. Alltså jag är ju generationen ung på 90-talet och vi följde Sex in the City och där skulle man ju liksom ta sin Cosmopolitan och man glorifierade hela det här livet.
Mm.
Och jag tänker på alla värvningar som jag hade för kompisar. Jag var en av de första som fick en lägenhet, eller fick, som hade en lägenhet.
Mm.
Och där hade jag då värvningar varje lördag. Och det var ju, ja, det var samma procedur varje lördag. Alltså jag förberedde ingenting. Kanske köpte jag en chipspåse. Satte mig i soffan, låste upp dörren. Och sen började
så började klira i trappuppgången.
Ja, så kom det folk. De hade med sig två flaskor. En PET-flaska med sprit i, typ i en gammal Fun Light-flaska. Och en annan flaska med liksom groggvirket. Och sen började vi dricka och samtidigt som vi då fixade oss, alltså sminkade oss, klädde oss, vi pratade, vi skrattade, grät och såklart dansade. Och sen var då klockan 12 och vi hade haft det så jävla mysigt och då skulle man gå ut på liksom klubben.
Ja.
Och det var ju inte alls lika roligt.
Men killarna satt ju andra änden av sådana. Man satt ju man kunde ju aldrig enas.
Hur såg din värmning ut?
Nej, men för det första var det ju ofta roligare på den där värmningen än det var sen. Ja. Och hela värmningen handlade om, det var ju en ekonomisk fråga.
Ja, det var ju dyrt med alkohol. Absolut.
Nej, man inte gå att bli full på en lokal utan man var ju tvungen att kröka innan. Vi drack alltid Californian White som var vidrigt billigt vin.
Blaskigt.
Som liksom, man öppnade och luktade prutt.
Det kostade 49 kronor kom jag.
Ja, gärna två innan. Det var så äckligt så att man blandade upp det med Fanta eller Sprite och blev liksom enormt berusad. Fick oftast inte komma in när man kom ut på de här klubbarna. Nej, men det var ju alltid, men det var kul ändå.
Ja.
Och sen var det en grej som jag tänkte på kring det där, för de av mina polare som var liksom bäst på brudar, som var liksom
lyckosamma.
Största, mest lyckosamma så att säga. De fattade rätt tidigt det där med värmningen. Pajade ju det där.
Ja, bara drick inte så mycket.
Nej, de fattar ju, alltså om de skete det där, inte ens gick till den här värmen, den gick direkt på klubben, hade de ju så en enorm fördel mot oss dumhuvuden som raglade runt.
Jo, men när någon kom sluddrande och bara, jag har tänkt på dig.
Ja, precis. Det blev inte så mycket med det.
Nej.
Nej. Nej, men det så var det med våra värmningar.
Jo, men alltså, jag tänker också på, vi var inne på det här med dejter. Jag kommer ihåg att jag skulle gå på en dejt med en kille som sen faktiskt kom att bli en pojkvän. Mm. Och jag var så fruktansvärt nervös. Alltså jag darrade. Jag kallsvettades. Och vi sätter oss och jag hasplar ur mig så här. Ett glas rött och ett glas vitt!
Det är aggressivt.
Alltså det jag försökte säga var ett glas rött och ett glas vatten.
Ja.
Och sen, och så här precis så bara, vill du ha ett glas rött och ett glas vitt? Ja! Jag ville liksom inte så här ta tillbaka då att det här var en felsägning. Men jag bara tänker så här, den där dejten då, jag var ju liksom lamslagen. Hade inte jag fått i mig det här ett glas rött och ett glas vitt så hade ju den blivit katastrof. Men nej, men den landade ju jättefint och sen hade vi en relation några år. Ja, men så himla mysigt. Så att, jag menar, jag måste ju ställa lite sanningsfrågor. Alltså jag vill inte sitta här och glorifiera alkoholen, men vad hade hänt om man inte hade druckit de där glasen?
Nej, det här är sliding doors, många sliding doors ögonblick.
Jo, jag tänker bara på den här middagen, alltså även i vuxen ålder, alltså, eller vuxen, men i medelåldern. Vi åt ju middag, du och jag, och din fru och min man. Och du hade inte träffat min man och jag hade inte träffat din fru. Det här var ju lördags. Hade den middagen blivit lika avslappnad, uppsluppen, trevlig om vi inte hade druckit alkohol?
Nej. Nej, det går ju inte. Alltså, det går ju inte, utan man måste ju mjuka upp det sociala, eller jag måste i alla fall.
Ja,
de där första glasen är ju fina när man liksom landar, men du vet det första glaset, känslan och
verkligen.
Kanske andra och tredje.
Och jag tror att det är du och jag som är hopplöst liksom omoderna.
Jo.
För det för mig in på den norska psykologen Finn Skårderud.
Mm.
Och hans tanke är ju att människan är född med 0,5 promille för lite i kroppen. Mm. Han menar att vi borde konstant ligga på 2 glas vinnivå. Inte full, inte nykter.
Mm.
Du kanske känner igen det där resonemanget.
Ja, det är Mads Mikkelsen och den där filmen ju.
Ja, alltså Vinterbergs helt briljanta film. Dryck, jag tror att den hette.
Druck.
En runda till på svenska. Men alltså så jävla bra.
Ja, det är den.
Så att, min fråga är alltså, är du team nyfiken nykter eller team 0,5 promille?
Alltså det går ju helt åt helvete för Mads Mikkelsen och hans 0,5 promille.
Ja, det är verkligen en sedelärande berättelse.
I filmen.
Men de håller ju sig inte på 0,5.
Ni som inte har sett den, ni måste se den, den är skitbra. Nej men alltså, det är klart att jag det är svårt att vara nykter. Jag är 0,5, sen gäller det ju att kunna hålla sig där liksom.
Ja, och hantera det.
Ja, så är det.
Ja, men alltså jag pratade bara med en kompis son som är 20 och han berättade att liksom, alkohol är så out of fashion och han bara suckade när han berättade att hans mamma ofta brukar posta en bild på en drink och skriva så här: gin och klock. Alltså föräldragenerationens poppande på prosecco har blivit någonting töntigt.
Ja, nej men alltså för alkohol, det liksom går ju så långt tillbaka i tiden för oss människor. Alltså hade någon hittat på alkohol idag hade det ju aldrig tillåtits.
Nej, nej, nej.
Så den är ju alldeles för många. Det är ju kulturellt som vi har liksom accepterat det.
Ja, alltså helt rätt. Alltså brittiska forskare säger ju att alkohol är farligare än kokain och heroin.
Ja.
Jag menar, den medicinska grunden för att inte dricka alkohol är rätt uppenbar. Mm. Alltså det här minskade konsumtionen är ju en seger. Rent hälsomässigt.
Mm.
Men jag tänker på det här liksom, på kreativiteten och hur alkohol ändå river murar och skapar relationer.
Mm.
Och det är ju saker som vi också behöver i samhället.
Mm.
Och det, min gode vän, leder oss fram till David Nutt, som är en av Storbritanniens ledande.
Jag trodde du skulle säga leder oss fram till magiska svampar, men det gör det inte. Precis. Det är ett annat avsnitt.
Nej, men David Nutt är en av Storbritanniens ledande drogexperter.
Ja.
Och han har de senaste åren försökt hitta en ersättning för alkohol. Och det här är alltså inte vin eller öl, utan det är alltså en effekt som han kallar funktionell. Och om allt går igenom planerna så kommer vi alltså ha en ingrediens som man kan lägga i vilken dryck som helst för att skapa känslan av ett par enheter.
Mm.
Och utan den här farliga inverkan på kroppen som alkohol har.
Men kan han få dem att smaka som en elegant bourgond eller en krispig sån här? För det finns ju också en smak.
Ja, verkligen.
Det är väl också det som, det finns en massa sätt som särskiljer narkotika och alkohol. Men narkotika är ju väl inte gott. Liksom.
Nej, men exakt. Lin är ju gott, man njuter inte av en lina liksom, smakmässigt. Eller vad vet jag?
Vad vet jag?
Ja, men så min spaning är att synen på alkohol kommer fortsätta vara en vattendelare mellan vår generation och våra barn. Och att alkohol, tror jag, för dem är på väg att bli det nya skippa köttet.
Mm.
Tror de inte?
Jo, det gör jag.
Ja, du och jag är ändå inte målgruppen.
Nej.
Nej, skål.
Skål. Vad bra, tack för idag. Är du på bättre humör än när vi startade?
Ja men faktiskt, alltså, jag trodde det här skulle bli en riktig pissdag. Men jag är på bättre humör, jag känner mig glad, jag känner mig mycket starkare.
Härligt, härligt. Tack så mycket, tack så mycket till Stray Dog Studio som producerar. Och framförallt tack till alla er som lyssnar.
Ja, ni är våra hjältar. Vi är så glada att ni blir fler och fler. Fortsätt prenumerera. Kom ihåg vårt löfte. Blir vi fler så kommer vi gå upp till varje vecka med krönikörerna. Och det vill vi ju inte missa.
Tja då!
Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.